Hej! Alltså jag blir så glad när jag tittar ut här och möter er. För det första var det ganska länge sedan, inte så länge sedan, det var 2 veckor sedan jag var på gudstjänst. Men det var då när vi inte hade kyrkkaffe, så vi var inte så många här. Och dessförinnan har jag varit sjuk några omgångar. Så det var några som undrade, men Ida, finns du? Och det gör jag. Om det var länge sedan ni såg mig. Jag har inte flytt alldeles. Men så kul att få var här idag, och så kanske någon annan av er också känner. Man har liksom varit hemma och nu kommer man tillbaka till gudstjänst. Och så är det ju också några alldeles nya ansikten, och det är också extra kul. Jag vill bara börja med att lägga min predikan i Guds händer. Tack Jesus för det oerhörda förmånen att få stå här. Jag gör det med respekt till dig, Herre. Och jag ber att de orden som jag ska dela idag, att det får vara från dig själv. Kom du helige. Gör ditt verk mitt ibland oss. Jag lyhörda för ditt ord och din ande. Amen. Vi befinner oss just nu i en liten predikoserie. Jag vet inte om ni har noterat det. Första söndagen i den här predikoserien var förra söndagen. Temat är bli mer lik Jesus, och vi håller på att predika över andens frukter. Och förra veckan så predikade Erik över kärlek, och idag ska jag predika över glädje. Och rubriken är hur kan jag växa i glädje? Och jag ska börja med att läsa från Johannes evangeliet kapitel 15 och vers 4 och framåt. Och vi landar rakt in i liknelsen om vinstocken. Då säger Jesus så här: bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. I veckan som var så möttes vi som arbetade som ledare och pastorer i region Småland Blekinge för en träff under det som går under namnet Leda i EFK. Vi träffades inte fysiskt, det brukar vi göra, utan den här gången blev det över Teams. Och den här gången så hade vi med oss Rickard, nu ska vi se, nu tappar jag namnet här bara för det. Ja. Nej. Det är ju liksom ordförande i EFK. Det får man ju nästan säga att man tappar efternamnet. Alltså, Hultmar. Tack. Ja, lite pinsamt. Ja. Men han var med oss i alla fall. Och han försökte predika och tala med oss utifrån det här med hur leder vi andra in i lärjungaskap? Ja, hur gör vi det? Och en av de frågorna som han väckte var det här: skulle du vara bekväm med att säga så här till någon: kom, se på mitt liv, följ mig. Har du sagt så till någon gång? Se på mig, ta rygg på mig och följ mig. Jag har inte gjort det. Inte så. Jag står ju här som pastor, så på ett sätt så jag är ju en ledare i den här församlingen. Det vore väldigt naturligt att säga det. Men det gjorde ju Jesus. Han sa ju så. Och det är inte så konstigt. Jag är inte Jesus eller ni. Men Jesus sa det: se på mig, följ mig. Och det vore inte naturligt att du och jag skulle kunna säga det till någon annan. Men vi spränner det till lite. Man känner det. Det skulle ju skärskåda hela mitt liv. Är jag beredd? Håller mitt liv för någon annan att följa? I Nya testamentet så läser vi om att när vi tar emot Kristus i våra liv så blir vi till en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Och just den här bilden blir extra tydlig genom dopet. Där man begraver den gamla människan. Och sen när man stiger upp i vattnet så uppstår man till nytt liv. Och när vi säger vårt ja att följa Jesus. Och liksom ger uttryck för att vi vill verkligen lära oss av honom. Vi vill titta på honom och ta efter honom. Då påbörjas en resa till förvandling. Den sker inte på en gång. Den sker gradvis. Men förändring pågår. Även de stunderna och gångerna som vi kanske själva tvivlar om det verkligen är så. För det här med förvandling och förändring känns ju kanske inte alltid så självklart. Inte när man tittar på sitt eget liv. Där man känner att man själv ofta kommer till korta. Där man ibland har lättare för att avundas än att glädjas med andra. Och man undrar, bär jag någon frukt alls? Det har i alla fall jag funderat på ibland. Syns det? Bär jag någon frukt i mitt liv? Men för dig som känner så, eller har tänkt så, så finns det hopp. Hela Bibeln vittnar om att det finns tröst och att det finns möjlighet till förvandling för oss. Det är ju ingen av oss, när vi kommer till Jesus så är vi är ju de vi är. Vi kommer ju med det vi har, med vår egenhet och egenskaper. Så som Herren har skapat oss, och det är gott. Det är gott. Men det är också något som inte riktigt står rätt till. Och det är det som händer när vi tar emot Jesus i våra liv. Då rättvänds vi. Att bli de vi var skapta och tänkta att bli. Och vi får följa med på den resan där Jesus vill förvandla oss. Du och jag, vi är kallade att bära rik frukt. Och redan där känner man ju lite, oj, nu känns det lite jobbigt. Just utifrån att man kanske inte ser den där frukten så tydligt i sitt liv. Och någon kanske känner att prestationsångesten ökar något. Men jag tycker just den här texten som vi började med är så, vad ska man säga, den får mig att ändå, jag har inte alltid liksom tyckt så, men jag känner att när jag verkligen förstår den här texten om vinstocken så kan jag slappna av lite. För det är ju ändå så, precis lika lite som en gren kan bära frukt av sig själv, så kan ju inte du och jag bära frukt av oss själva. Men vingrenen bär frukt när den sitter fast i stammen till vinrankan. Och det är inte så att grenen behöver tänka, vad jobbigt det är, nu måste jag producera frukt. Utan det kommer ju av sig självt. För att grenen är förankrad i vinrankan och under de bästa förutsättningarna med sol och väder och värme så kommer frukten. Och på samma sätt är det med oss. Vi kan inte bära frukt i egen kraft, men när vi är förankrade i Kristus så kommer frukten. Det är inget vi måste prestera fram. Det är en konsekvens av att vi lever i närhet av honom. Och visst, då känns det lite lättare, va? Och det kan ju vara svårt ibland kanske att hålla sig nära Jesus. Men det är ingenting som är förbehållet några enstaka. Utan det handlar om vår viljeriktning. Och det där kan vi få ställa oss varje dag. Och bestämma om och besluta om. Jag vill hålla mig nära dig, Jesus. Jag vill hålla mig nära ditt hjärtas pulsslag och förvandlas i din närhet. För Jesus, han bjuder in oss att stanna kvar hos honom. Sen kommer det till det här att precis som vinrankan inte alltid bär frukt. Ibland är det ju tid för växt. Man behöver klippa ner den här vinrankan. Man ser kanske inte ens något grönt på den här vinrankan. Och sen så kommer solljuset och värmen. Det börjar växa och spira. Och till slut så ser man den här frukten. Och på samma sätt är det ju våra liv. Den kanske inte alltid är så där tydlig, den där frukten. Men det innebär inte att det inte finns förutsättningar. Eller att den där frukten inte ska komma alls. Och det här kan vi ju läsa om i psalm 1 och i Jeremia 17. Så här står det i psalm 1. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Den bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissna bladen. Det står inte att den alltid bär frukt, utan den bär frukt i rätt tid. Och i Jeremia 17, som ungefär på samma sätt skriver så här. Välsigna den man som sätter sin lit till Herren. Han litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Den sträcker sina rötter mot bäcken. Den har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Den ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Det kan komma torra år. Frukten kanske inte är påtaglig. Men den upphör inte att bära frukt. Och då har vi kommit till den frukten vi ska prata om idag. Glädje. Jag vet inte vad du ser framför dig när man säger glädje. Det är ju lätt att hänvisa till kanske glädjen att restriktionerna har släppt. Eller till en mellofinalist. Kanske någon som såg Melodifestivalen igår. Eller ett fotbollslag som vinner vinsten på hemmaplanen. Eller ögonen på barnen på julafton när man ska få öppna sina paket. Eller en förälders glädjetårar när man håller sitt barn för första gången i famnen. Eller den glädje man kan mötas av som förälder när man ska hämta barnen på förskolan och de springer mot dem med öppna armar och ropar mamma. Det är inte alltid så, men det händer. Och då är det fantastiskt. Ibland hör man också, inte nu mamma, nu ska inte jag. Ja, då är de mitt uppe i något. Mm. Och när jag tänker på glädjen, alltså utifrån andens frukt, då tänker jag på den sortens glädje som Ingmar var lite inne på. Den där glädjen som finns bortom livsomständigheter, som kan bubbla upp trots att allt annat känns skit och eländigt. Den där djupa glädjen som har sin resonansbotten i något hisnande, stort och som bottnar i att jag är älskad av Gud. Och jag har fått erfarenhet att ta emot hans kärlek. Den där kärleken, det där som liksom tar avstamp i vårt, liksom, där vi liksom tar avstamp för vår tro. Den kärleken, glädjen, tänker jag på. I Filipperbrevet 4:4 så uppmanar Paulus oss att ständigt glädja oss i Herren. Glädje, än en gång vill jag säga er, glädje er. Herren är nära. Och det kan ju vara utmanande att ständigt glädja sig. För så, det kanske inte är den spontana känslan när vi tittar på livet runt omkring. Men Paulus menar att vi alltid har anledning att glädja oss. Oavsett vad vi känner eller upplever så finns det saker att glädja sig åt. Och glädjen, vad Jesus har gjort på korset, den kan ju ingen någonsin ta ifrån oss. Det är sant igår, idag och imorgon. Och det är en sanning som inget krig i världen eller någon annan fruktansvärd sak någonsin kan liksom slita från oss. Det är det hoppet vi har. Och jag tänker också att den här upplevelsen av glädje, den jag pratade om, den här som har sin resonansbotten i att vi är älskade av Gud, att den växer ju också när vi håller oss nära honom, när vi håller oss nära källan. Liksom drar vi oss bort från Gud så blir det där kanske lite mer otydligt. Vi kanske inte hör hur anden vill säga saker till oss. Eller påminna oss om hans enorma kärlek. När vi håller oss nära honom så blir det ännu mer påtagligt och verkligt att vi är älskade. Hur kan vi då växa i glädje? Jag har ju precis sagt att på något sätt så frukterna är ju en konsekvens av att vi håller oss nära honom. Det är ingenting vi kan prestera fram. Men kanske att det finns saker vi skulle kunna göra som kan hålla oss mer på, alltså bli vasse den glädjen som Gud ändå vill bjuda in oss till varje dag. Vi börjar ju den här gudstjänsten med en fantastisk psalm. Jag tyckte det var så fantastiskt. Det var ju liksom det här. Glad att få finnas. Ja, nu kan jag inte citera den, men visst blev man glad när man sjöng den? Det behöver inte alltid vara de stora sakerna, utan det som enkelt och trivialt. Det som är oss alla givet. Att vi lever. Att vi andas. Att vi har tak över huvudet. Att vi får äta oss mätta. Att vi kan få möta solens stråle mot vår kind. Eller höra fågelkvittret. Istället är det underbart när man, innan man kanske har gått upp ur sängen, och så hör man liksom sången, lovsången som pågår utanför fönstret. Att kunna stanna upp och ta in det som pågår just nu och just här. Det finns ju några som är extra bra på det här att uppfatta och notera det här med liksom, och ta vara på glädjen. Vet ni vilka jag tänker på? Va? Ja, barnen. De är ju så bra på det, för de är i nuet. Som vuxen är vi oftast på väg någon annanstans. Vi tänker att den där glädjen, den kommer sen. Det var ju Ingmar också inne på. Ja, men när jag har gjort det där, då. När jag har träffat min livspartner. Eller jag har utbildat mig och får göra precis det där jag vill. Eller när vi är på semester, då ska jag njuta och glädjas. Och så uppstår aldrig det där. Men barnen, de ger oss ett exempel på hur vi utmanas att ta vara på det vi möter precis där vi är. Och inför den här predikan så har jag läst lite ur den här Livet jag längtar efter av John Ortberg. Och han beskriver just det här utifrån, nu vet inte jag hur gammal han är, men han beskriver utifrån när han i alla fall var, han är ju fortfarande förälder, men hade små barn hemma och han skulle bada barnen. Varpå den minsta skulle kunna tippa på. Han har tagit upp henne och hon ska, liksom, han ska torka henne. Då springer hon iväg. Och så gör hon någon da-da-da-dans. Och så här springer runt. Och han kommer på sig själv och blir ganska irriterad. Och hon fortsätter ännu mer och sjunga i den där. Är uppe i någon slags glädje. Och han säger, men kom nu, jag måste ju få torka dig. Och hon säger, varför då? Och så inser han det. Ja, men jag har ju faktiskt ingenting som bråskar mig just nu. Och istället för att fortsätta tjata så stämmer han in i den här da-da-da-dansen. Och så dansar de tillsammans. Och det där blir ju en väldigt tydlig bild av att kunna fånga stunden och fånga nuet. Att se det Gud bjuder in oss till. För jag tror varje dag så bjuder Gud och Guds ande in oss i att se det som pågår. Och försöka se det som vi kan få vara med och glädjas åt. Och det behöver inte vara de här stora, fantastiska sakerna. Utan det kan vara det lilla. Men det gäller att vara observant och närvarande som det lilla barnet. För att fånga de där stunderna. Det kräver en viss utmaning. Och kanske ett sätt att börja tänka om. Ibland. Det utmanar mig i alla fall. Jag kände igen mig i den här bilden jättemycket. Jesus, han kom ju själv som den stora glädjebudbäraren. Glädjen är central i Guds personlighet och i hans planer för oss, för mänskligheten. Och i skapelsen så återspeglas det draget. Jag tänker bara på Guds kreativitet. Har ni varit inne i något någon gång när ni, jag vet när man var liten och målade, så den här skaparglädjen. Jag tänker att Gud hade en enorm skaparglädje när han skapade världen. Och det får vi njuta av varje dag. Och vi är ju också på väg mot den stora, stora glädjen. Den stora, stora festen som väntar oss den dagen när vi får möta Jesus i himmelen. Det får vi ha för vår blick. Det är det vi är på väg mot. Men innan vi är där så kan vi ändå få växa i glädje. Och när jag själv funderar hur kan man få växa, så tänkte jag på några saker. Jag tänkte bara första som jag tänker på är att få börja dagen, att få vända mig i tacksamhet till Gud. Inte för att kanske allt i mitt liv är så fantastiskt perfekt eller bra, utan bara över gåvan att jag får ta emot ännu en ny dag. Och just stanna upp innan jag gör någonting annat. Bara stanna upp inför Gud och tacka honom för den dagen. Men också be honom att visa mig och se den glädje som han vill bjuda in mig till den här dagen. Säg det, Gud, visa mig. Visa mig den glädjen som du har för mig idag. Hjälp mig så jag kan stanna upp och ta till mig den. Jag tänker också att vi kan få träna vår blick. Att ta emot den glädjen som vi bjuds in i. Att tränas och se det som vi kan få glädjas åt. Jag har en förmåga, kanske någon mer här inne, men att ofta se det som jag saknar. Men jag tror att det finns en möjlighet att även i det där operfekta, det som inte ser så där tillrättalagt ut, att finna någonting att glädja sig åt. Jag kan bara ta ett exempel. Till exempel om jag kommer hem från jobbet och Jakob, han har fixat mat, han har gjort läxor med barnen och handlat kanske, och sen ligger det massa med Lego på golvet. Då finns det en tendens för mig att se det där med legot. Istället för att glädja mig åt att ja, men här finns det en stor, god måltid till mig. Som jag bara kan ta del av. Barnen är mätta. Eller läxorna är gjorda. Det där utmanar mig. Vad är det jag ser? I samma situation tror jag vi kan vända och se på olika sätt. Så börja dagen i tacksamhet. Och be Gud bjuda in det att liksom, Gud, vad vill du ge mig för glädje idag? Men också träna din blick. I en situation så kan vi faktiskt få välja att ta emot glädjen, se det som har gått, istället för att kanske hänga upp oss på de där sakerna som är ganska triviala och oviktiga i det stora hela. Men jag tror också att vi kan få liksom, vad vi talar ut med munnen. Det påverkar ju både vårt eget hjärta men också vår omgivning. Att tygla vår tunga, vad viktigt det är. På det viset tror jag också att vi kan få vara med och skapa glädje i vårt eget liv men också i andras. Ibland blir det så tydligt när man ska skriva ett sms. Då har du ju texten framför och så formulerar du. Och speciellt, är du lite irriterad, då kan du ju liksom... Oh! Och så är man glad ibland att man inte skickade iväg det där smset precis. Man säger, oj, det där lät ju... Så kan man ändra. Man vet hur ord kan slå väldigt hårt ju. När vi pratar det är lite svårare, speciellt om man är som jag, väldigt spontan. Jag tänker samtidigt som jag talar. En del är mer eftertänksamma. Och då kan man få äta upp det där som man har sagt. Och man får liksom backa och inse att det där var inte bra. Men jag tror att lär man sig att tygla, fundera. Att precis som i den här situationen när man ser legot så kan jag få tala ut. Tack! Åh, vad fint att jag får äta en sån god måltid. Att du har lagat, att du har hunnit med och fixa läxorna. Det gör mig glad. Jag tänker att vi ställs inför de där situationerna varje dag. Det där tror jag kan göra att vi växer i glädje. John själv, han har flera exempel på hur man kan växa i glädje. Bland annat att inte vänta med att börja glädja sig utan göra det liksom här och nu. Detta är dagen som Herren griper in. Låt oss jubla och vara glada. Han föreslår också att vi ska fira med. Hitta anledningar att fira för små saker, triviala saker i vår vardag. Tillsammans med andra. För när vi gör det så tränar vi vår förmåga att se och uppleva det goda som Gud har för oss. Och sen har han också ett förslag att vi ska omge oss med personer som får oss att, som är bra på det där med glädje. Att visa glädje och sprida glädje. Att ha glädjespridare. Att omge oss av dem lite då och då. Det är ju bra tips, eller hur? Om vi nu återgår till den här inledningen och den där utmanande frågan om att se på mig, följ mig. Det utmanar ju oss, eller hur? Men om det nu är så att det inte först och främst den där frukten hänger på mig. Alltså jag kan liksom inte riktigt prestera den. Det är ju något som händer när vi liksom tar emot Jesus i våra liv. Det som blir som en källa av glädje. Och när vi håller oss nära honom så föds också frukten i våra liv. Det kan inte så att det är din av glädje hela tiden eller kärlek. Men i rätt stund, då kommer den rätta frukten. Och det enda du och jag, främst i alla fall, behöver hålla koll på, det är att hålla oss nära honom. Och det gör vi genom att läsa ordet, att be, gå på gudstjänst. Så kommer det på köpet, precis som det gör för vindruvsklasarna, även om de kanske inte är digna av vindruvor här i Sverige, för vi kan inte ha dem riktigt, riktigt rätta klimatet. Men det kommer även här, vet jag, när det är riktigt varmt. Men du och jag kan få vila i det. Vila i att bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, säger Herren. Stanna där. Tack Jesus att vi får vara i dig. Och när vi väljer att vara kvar hos dig så stannar du hos oss, Herre. Och då har du sagt att vi ska få bära rik frukt. Herre, hjälp oss att stanna kvar där. Hjälp oss att se det som du gör i våra liv. Hur du vill använda oss, Herre. Men också hur, när det är liksom, när frukten är mogen, att du också vill visa oss det. Att vi faktiskt bär frukt. Och vi bär frukt av glädje. Även om inte vår känsla varje dag är liksom någon eufori, Herre, så finns den där i rätt stund. Och det är inget vi behöver prestera fram. Utan det blir en konsekvens av att vi håller oss nära dig. Men hjälp oss också att, precis som du, att träna oss i att få växa i glädje. Att välja det som är rätt och det som behagar dig. Så våra liv blir en väldoft, Herre. Även de dagarna som är tunga, Herre. Så får våra liv återspegla det som behagar dig, Herre. Hjälp oss att varje dag välja det. Att gå med dig och tjäna dig, Herre. Med glädje. Inte för att allt är perfekt. Men för att vi har fått ta emot din kärlek i våra liv. Vi lägger resten av gudstjänsten i dina händer. Tack för att du är här. Tack för att du är med oss varenda dag. Och när vi faller, vilket vi gör här, då får vi börja om. Får vi komma till dig och säga: Jesus, det där gick inte så bra. Jag vet att det där behagade inte dig. Hjälp mig att göra rätt. Och då har du gett oss din hjälpare, den heliga ande som går vid vår sida. Och det är en tröst.